السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. إذا إن شاء الله تعالى سكون بقيانهم دشنيون دي كابيتلت في بوكن الرياض الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة بالعقائد والفنون المتنوعة الفاخرة يتو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه. Den här lektionen, titeln på själva lektionen i sig som sheikhen har skrivit är Fil'iffa wal-ghina. Fil'iffa wal-ghina, vilket man skulle kunna översätta som ordet iffa, det är att man är kysk egentligen. Att man håller sig borta från, brukar användas som att man håller sig borta från zina och att man håller sig borta från sådana här dåliga saker som relationer och så vidare. Det kan också betyda att en person håller sig borta från dåliga saker eller skumma saker, eller att vilja ta saker från andra personer och söka saker från andra personer. En person som är afif är även en person som inte tigger från andra, utan han håller sig borta från andra personers saker. Ordet ghina är typ rikedom, men det som menas här är att man är nöjd med det man har. Så även om man är fattig till exempel, så vill man inte tigga från någon annan eller hålla hela tiden på att söka mer utav det som finns i det världsliga, utan man är nöjd med det man har. Även om man har det dåligt, så söker man inte ständigt efter mer från det materiella. Det här kapitlet är väldigt starkt relaterat till tawhid, till troslära och ens monoteism, och att man fäster sitt hjärta vid Allah subhanahu wa ta'ala. När man studerar tawhid så kan det vara lätt, och aqida som vi ofta brukar göra här, och vi behöver de här lektionerna som är på kvällarna här till exempel, så kan det vara lätt för vissa personer att man bara fäster sig vid att man vill lära sig olika kategorier till exempel, eller olika definitioner och olika bevis och så vidare. Man lär sig att det här är rätt och det här är fel. Det här är Ahlus Sunnah wal Jamaas aqida och det här är fel troslära. Det här är tawhid, det här är shirk. Och det här är utan tvekan jätteviktigt. Och man måste studera på det här sättet och lära sig vad som är korrekt och vad som är fel när det kommer till troslära. Men en annan sak som också är väldigt viktig när man studerar tawhid, när man studerar om Allah subhanahu wa ta'alas namn och attribut och hur man ska dyrka Allah azza wa jall, är att man ska fästa sitt hjärta vid Allah. Och när man fäster sitt hjärta vid Allah azza wa jall, så tar man bort hjärtat från att fästa sig vid skapelsen, på vilket sätt det än kan vara. Ibland när man fäster sig vid skapelsen så kan det vara ren kyrk. Till exempel att vissa personer, de fruktar andra än Allah lika mycket som de fruktar Allah, eller ännu mer. Eller de har lika mycket kärlek till andra än Allah som de har till Allah. Eller de sätter sin tillit till andra än Allah lika mycket som de sätter sin tillit till Allah. Det här är en stor form utav polyteism och kyrk. Men det kan också vara mindre än så. Det behöver inte vara så allvarligt. Men det räknas fortfarande som allvarligt. Och det är att ens hjärta fäster sig vid olika saker som har med dunya att göra. Med det här världsliga att göra. Och att man fäster sitt hjärta vid att andra personer ska hjälpa en med olika grejer. Till exempel att en person har problem med att skaffa jobb. Eller vill gifta sig. Eller någon annan grej som han vill ha utav dunja. Och han fäster hela sitt hjärta vid att någon annan person ska hjälpa honom. Han tänker, den här personen, om jag inte får det här jobbet, eller jag kan inte få det här jobbet, eller jag kommer inte kunna gifta mig förutom den här personen hjälper mig. Eller jag vill komma in på den här utbildningen. Eller jag vill åka till det här landet eller liknande. Så man hela tiden vänder sig till den här personen och frågar, hur går det? Fixar du den här grejen till mig eller inte? Och man tänker, om inte han fixar det till mig, då kommer jag inte kunna få den här saken. Då har man fäst sitt hjärta vid någon annan än Allah. Och det här är också väldigt farligt. Eller personer som tigger. Som ni vet, tiggare till exempel. De är inte nöjda ofta med det de har. Vissa personer, de har det väldigt, väldigt svårt, så de inte kan få mat för dagen, sina barn och så vidare. Det är inte det jag pratar om. Men vissa personer, de har möjlighet att arbeta. De har möjlighet att kunna försörja sig själva. Men trots det så vill de ständigt ha saker och ting från andra personer. och tigga från dem eller söka saker från dem. Och det här behöver inte vara en person som sitter och tigger ute på gatan. Utan det kan även vara folk som tigger från SOS till exempel. Man tigger från socialen eller man tigger från försäkringskassan eller liknande. Och att man inte vänder sig och tar hand om sin egen situation. Vänder sig till Allah Azza wa Jalla som är Razzaq, försörjaren. Och att man inte tar de anledningarna som krävs för att arbeta. Det här är också någonting som går emot sann tawakkul. Och det går emot att det här ska kommer nämnas under den här föreläsningen. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt i en hadith som finns i Bukhari och Muslim. وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفُهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِهِ اللَّهُ. Att den som söker efter att vara afif, en person som inte söker saker och ting från andra, kommer Allah subhanahu wa ta'ala att göra så att han inte behöver saker från andra. وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِهِ اللَّهُ. Och den som söker efter att vara nöjd med det han har, kommer Allah azza wa jalla att göra honom nöjd. Sheikh Abdul Razzaq al-Badr, Allah som har förklarat den här boken, han säger att i den här hadithen så finns det dels någonting som berättar, en händelse som sker, och det finns någonting som lovas. Händelsen som sker, det är att man som människa söker efter att vara kysk, eller söker efter att klara sig utan andra människor, och att man söker efter att vara nöjd med det man har. Och belöningen om man gör det är att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att göra så att man inte är i behov utav folk, eller så att man inte behöver söka saker och ting från folk. Det däremot så kräver det i den här hadithen, som nämns i den här hadithen, att man strävar efter den här saken. Så det ska inte bara vara så att man ska tro att det ska komma från ingenstans, att man inte är i behov utav människor. Utan det är en kamp som krävs. Och att man strävar och kämpar och gör sitt bästa för att inte vara i behov utav någon människa överhuvudtaget. Utan man klarar sig av sig själv med Allah subhanahu wa ta'alas hjälp. Så man ska inte vara en person som tigger från andra. Man ska inte vara en person som förlitar sig på andra. Utan man ska vara en person som tar hand om sina egna angelägenheter samtidigt som man söker hjälp från Allah azza wa jalla. Författaren säger att när man har nått den här nivån så att ens hjärta ständigt är fäst vid Allah azza wa jalla, och det är inte fäst vid andra människor, att andra människor ska ge en och man ska dra nytta från andra människor och så vidare, så har man nått de högsta och bästa utav alla nivåer en person kan nå. Och det här är som sagt sann tawhid. Det här är som sann monoteism och sann troslära som en muslim ska ha. Att ens hjärta ständigt ska vara fäst vid Allah Azza wa Jal och inte vara fäst vid skapelsen. Profeten sallallahu alaihi wa sallam, han brukade göra dua för det här. Han brukade säga Allahumma inni as'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Och Allah, jag söker från dig taqwa, att jag ska bli en gudsfruktig person, och vägledning och afaf, att jag inte ska vara i behov av andra, och ghina, att jag är nöjd med den saken som jag har. Författaren säger vidare att Allah subhanahu wa ta'ala har skapat tjänarna för att de ska dyrka honom ensam, för att de ska söka försörjning från honom och söka seger från honom, och att de ska fästa sitt hopp vid honom, och att de ska be honom ensam, och de ska vara nöjda med det som Allah azza wa jalla har skänkt oss att få. Att man är nöjd med det Allah azza wa jalla har skänkt oss att få går inte emot att man ska sträva efter att få mer från dunya. Att man ska sträva efter att arbeta mer. Det betyder inte det. Men om man till exempel har ett arbete. Man har ett arbete och man får en viss lön på det här arbetet. Då ska man inte sitta hemma och bli irriterad för att andra personer har mer lön än en själv. Och gå runt och vara irriterad på den här saken och så vidare. Utan man är nöjd för det arbetet man har fått. Att Allah azza wa jalla har skänkt en ett arbete överhuvudtaget. Och att man klarar sig på det sättet som man gör. Så det finns en skillnad mellan att försöka utveckla sig själv när det kommer till dunya, att man kan få ett bättre jobb och så vidare, då är det någonting som man fortfarande gör, en handling som man strävar efter. Och att ens hjärta ska vara fäst vid den här saken. Vare sig man får mer eller mindre, så alhamdulillah, man är nöjd med det man har. Och är man på det här sättet, så det här kommer vi prata om senare, så kommer man ständigt känna sig rik, hur dåligt man än har det. Och det här kan man se med många personer i fattiga länder, subhanallah. Att folk som är troende muslimer, de kan ha det väldigt svårt dunyamässigt, men de är trots det väldigt nöjda med det lilla de har. Medan vissa personer som man kan se här i Sverige och i andra länder, de kan ha hur mycket som helst. De har villa, de har bra bilar och hit och dit och sådana grejer. Men de känner sig aldrig nöjda. Har de 1 miljon så vill de ha 2. Har de 2 vill de ha 4 och så vidare. Och det är inte så här en muslim ska vara. Och det är inte så här en muslims hjärta ska vara fäst vid den här dunjan. Och även att en person inte ska fästa sitt hjärta vid andra personer betyder inte att man inte ska kunna samarbeta med varandra. Man ska ständigt skilja mellan de sakerna som man gör med sina händer och de sakerna som en person gör som finns i ens hjärta. Att man tror att man inte kommer kunna klara av, man har en organisation. Att vi inte tror att vi kommer kunna klara av arbetet och organisationen om inte den här personen finns där på plats. Det här är fel. Men samtidigt att man ska kunna samarbeta sinsemellan och göra det bästa av situationen, det här är någonting som är bra. Så man måste skilja mellan att fästa sitt hjärta vid enstaka individer och att man ska kunna göra det bästa utav situationen. När en person kämpar efter att få det här iffa, så att man inte söker från andra personer, man söker bidrag eller söker från andra personer olika saker och så vidare, och att man känner sig nöjd med det man har, samtidigt som man strävar efter de här grejerna, så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att underlätta för honom allt det han är i behov utav. Man ska göra 2 saker samtidigt. Dels att man strävar och kämpar, man arbetar för att kunna få ihop sin egen försörjning, och dels att man vänder sig till Allah azza wa jal och ber honom om hjälp. De här 2 sakerna måste ständigt finnas på plats. Man kämpar och strävar och man vänder sig till Allah. Man ska inte bara kämpa och sträva och inte vända sig till Allah. Och man ska inte bara vända sig till Allah utan att söka jobb och arbete och så vidare, utan man ska göra båda sakerna samtidigt. Och är man på det här sättet som muslim, så kommer man känna ett otroligt lugn i sitt hjärta. Att kunna göra på det här sättet, man är inte i behov av andra människor. Att andra människor ska hålla på och ge en olika saker och så vidare. Och samtidigt så är ens hjärta fäst vid Allah, så blir man av med otroligt mycket huvudvärk och huvudbryn som människor kan ha. Och man känner lugn och frid. Man tänker, den här personen, han kommer inte ge mig den här månaden, det här kommer inte göra sidan, han kommer inte göra så. Man känner fortfarande lugn och frid i hjärtat och att man mår bra. Och författaren säger: فَإِنَّهُ لَا أَهْنَى حَيَاتٍ وَلَا أَلَذْ مِمَّنْ قَطَعَ رَجَاءَهُ عَنِ الْخَلْقِ وَاسْتَغْنَى عَمَّا فِي أَيْدِيهِمْ. En person kan aldrig må bättre och känna mer sötma utav livet än en person som tar bort allt hopp som han har från människor, och att han känner att han inte är i behov av vad som finns i deras händer. Därför finns det många hadither av profeten sallallahu alaihi wasallam att han har förbjudit att man ska tigga. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt det här i så många hadither att en av de lärde i vår tid, Sheikh Muqbi rahmatullah alaihi, han har samlat ihop en bok som heter Dhamm al-Mas'ala. Där han bara samlat ihop alla hadither om förbudet att tigga. Och enda gången det är tillåtet för en muslim att tigga är om det är så att man har kommit i en absolut nödsituation. Till exempel ens hus har brunnit ner, ens barn har ingenstans att bo, och att man säger till exempel: vem kan hjälpa mig med den här saken och så vidare. Vem kan hjälpa mig med lite pengar så jag kan klara av den här situationen och så vidare. Men rent generellt så ska inte en muslim leva på det här sättet. Utan han ska vara så lite behov av människor som möjligt. Sen om det kan finnas till exempel så inte folk missförstår det här med bidrag. I vissa saker i Sverige till exempel har en människa rätt till vissa grejer. Vissa saker som är rättighet av en medborgare. Som till exempel barnbidrag om man har barn. Det här är en rättighet som man har för att människor betalar skatt i det här landet. Det är inte fel att man får. Det här är någonting du får automatiskt till och med. Man behöver inte gå till någon och tigga för de här grejerna och så vidare. Det jag menar med till exempel så som vissa muslimer gör idag. Att de har chans att arbeta och har chans att jobba. Men de gör inte det. Och istället vill leva på olika bidrag som man ska söka till höger och vänster. Och att det kan, man kan sätta sig i en förnedrande position. Det här är en helt annan sak än vissa av de här bidragen som man har rätt att kunna få som medborgare i landet. Så att inte personen missförstår vad jag menar när jag säger den här saken. Och trots det så ska man inte förlita sig på de här bidragen heller. Om man får dem så alhamdulillah, det kan hjälpa en med extra 1000 kronor, 2000 kronor om man har 1-2 barn och så vidare. Men man ska inte fästa sitt hjärta vid de här sakerna och tro att man inte kommer kunna klara sig om man inte får de här pengarna eller liknande. Författaren nämner sen en del av en hadith. Och det är att profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: "Laysa al-ghina an kathrat al-arad, wa innama al-ghina ghina an-nafs." Att rikedom, sann rikedom, är inte att man har mycket materiella saker. Utan sann rikedom är rikedom i ens hjärta och ens bröst. Så om man känner av rikedom inuti sig, då spelar det ingen roll hur mycket pengar eller hur lite man har. Och en person som inte känner sig nöjd, han skulle kunna vara mångmiljardär och han kommer fortfarande känna sig fattig. För det kommer alltid finnas någon som är rikare än en själv. Man kommer alltid vilja se att den här personen har det bättre. Jag har en så här stor villa, men han har ännu större villa. Jag har den här bilen, men han har en bättre bil. Det kommer aldrig ta slut. Det kommer alltid finnas folk som har det bättre än en när det kommer till dunja. Men sann rikedom är att man känner sig rik inuti. Och att man känner sig rik i sitt hjärta. För när man har den här känslan, då spelar det ingen roll hur lite man har. För man är nöjd med den situationen man har. Och det är en otroligt skön känsla som man kan ha som muslim. Och det är verkligen underlättande. Och jag har sett det där många gånger när jag har varit i fattiga länder. I många muslimska länder. Vilken skillnad det kan vara med folk. Hur nöjda folk kan vara med det lilla de har. Och ständigt tackar Allah azza wa jalla. Jag brukar ta upp det där ibland. Hur man kan prata med folk här borta i Sverige. Och de klagar på allting. De klagar på, om det regnar så klagar de på regnet. Om det är varmt så är det för varmt i bussen. Om det är så här så är det så här. Alltid så som man klagar på allting. Och när jag har kontakt med folk borta i Syrien till exempel. Bomber faller och hit och dit och det är bomber. Snackar med dem. Hur är allting? Alhamdulillah, allting är bra. Det är bomber några kilometer bort. Massa problem som de har. Släktingar dör. Olika jobbiga situationer. Men de tackar Allah azza wa jalla trots det lilla de har och den svåra situationen de går igenom. Och det här är verkligen någonting som går tillbaka till en persons sanna tro och sanna iman. Så det är därför det är så viktigt att vi ständigt försöker påminna oss om de här grejerna. Så att våran tawhid inte bara blir någonting som vi skriver ner när man går på en föreläsning och försöker memorera. Utan det ska vara en del av ens liv. Och någonting som man praktiserar i sitt vardagliga liv. Författaren säger att kunna nå den här höga nivån, det är någonting som alla människor söker efter. Och någon som alla vill ha. Att kunna vara nöjd med det man har. Även en person som inte är nöjd med det han har. Om man skulle fråga personen i sig, skulle du vilja vara nöjd med det du har och din situation? Så är det någonting alla människor vill ha. Men det är någonting som islam skänker oss och ger oss vägarna till att kunna komma till. Så författaren säger den här hadithen vi tog upp, "Mayyastafif yu'iffuhu Allah wa mayyastaghni yughnihi Allah", tyder på att det är två stycken saker man måste ha. Först och främst att man kämpar och strävar efter de här sakerna så att man får sitt eget arbete och man jobbar och man tjänar in sin egen inkomst. Och det andra är att man vänder sig till Allah azza wa jall med uppriktighet och ber honom att få det man vill ha. För att när man har gjort de här två sakerna, man har strävat efter och kämpat efter att få arbete och så vidare, och man har gjort dua till Allah azza wa jalla med uppriktighet, då kommer Allah azza wa jalla att besvara ens dua. Det finns många verser i Koranen som handlar om det här. وَقَالَ رَبُّكُمْ وَدُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Och eran herre säger, åkalla mig så kommer jag att besvara er. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Och när mina tjänare frågar om mig, så är jag nära. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Jag besvarar åkallan av dem som åkallar mig. Så Allah Azza wa Jal har lovat att han ska besvara den dua som den bedjande gör och ge honom det han är i behov utav. Och det här går också tillbaka till ens övertygelse om Allah Azza wa Jals tawhid och rububiyyah. Om Allahs omfattande herravälde. Att allt gott och all välsignelse ligger i Allah Azza wa Jals händer. Och allting, om Allah Azza wa Jals öppnar upp någon barmhärtighet till sina tjänare, så finns det ingen som kan hålla tillbaka det. Och om Allah Azza wa Jals håller tillbaka någonting från en tjänare, så finns det ingen som kan ge honom det. Alla välsignelser kommer från Allah Azza wa Jal. Ingen kan komma med någonting gott förutom honom. Ingen kan hindra en för att hamna i någonting ont förutom honom. Han är den som ger oss nytta och han är den som kan ge oss skada. Han är den som ger oss och han är den som kan hindra från att vi får saker och ting. Mänskligheten och skapelsen har inte dessa saker, utan de här grejerna går tillbaka till Allah Azza wa Jal och vi är fattiga inför honom i allting vi är i behov utav. När en person verkligen känner av de här sakerna och att man verkligen har en övertygelse om det. Det är lätt att när man går på en lektion eller föreläsning, man lyssnar på dem och säger ja, det är sant, jag håller med om det. Men när man sen blir prövad med en svår situation, så är det lätt att man glömmer bort det. Och det är då ens hjärta verkligen ska vara övertygad om de här sakerna som mest. Att de här sakerna som jag söker efter, de ligger hos Allah Azza wa Jal. Låt mig göra de handlingarna som han har beordrat mig att göra, så jag ska få de här grejerna. Låt mig vända mig till honom, för jag vet att allt gott ligger i hans händer. Och allt ont som kan skada mig kan han avvärja om han vill. Så allt gott ligger i hans händer och det är han som kan avvärja allt ont ifrån oss. Författaren säger att när man verkligen stärker sitt hjärta med den här trosläran, om man verkligen är övertygad om det här, så kommer den här kunskapen och vetenskapen som en människa har leda till att ens hjärta blir helt fäst vid Allah. Ju mer kunskap man har om Allah Azza wa Jals namn och attribut och om hans herravälde och hans rububiyya, desto mer fäst kommer ens hjärta vara vid Allah Azza wa Jal. Därför är det väldigt viktigt när man studerar tawhid att man verkligen studerar det här i detalj. Så att ens hjärta verkligen är fäst vid Allah på riktigt när man vänder sig till honom med ens dyrkan. En person känner då att ju mer kunskap man får, desto mer kommer mitt hjärta vara fäst vid Allah Azza wa Jal. Och då kommer man känna att allt gott och alla välsignelser kommer komma från Allah Azza wa Jal. Och man kommer känna av vilket gott liv man har. Men när en person fäster sitt hjärta vid skapelsen, så ju mer man fäster sitt hjärta vid skapelsen, desto lägre kommer en människa falla i grader. Ju mer en person ständigt fäster sig vid den här personen, jag är i behov av honom, jag är i behov av honom, jag kommer aldrig klara mig förutom honom och så vidare, desto mer förnedrad blir en person. Ni vet själva att om man alltid är i behov av folk, varje gång man vänder sig till folk så ber man om någonting. Kan du hjälpa mig med det här? Kan du hjälpa mig med det här? Jag är i behov av det här. Och så vidare. Om man är en sån här person som ständigt ber om saker, det kommer leda till att man förnedras. En person som aldrig ber någon om någonting, men han är den som ger. Han är den som hjälper folk. Om man är på det här sättet, är det inte så att man blir en ärad person. Jag vet vissa personer som är sådär. Alltså man lär sig verkligen en läxa, särskilt när man är i vissa muslimska länder, när folk har fått en riktigt muslimsk uppfostran på riktigt och har just fått in alla de här grejerna. Att en person som hela tiden vill hjälpa en, men aldrig vill ha hjälp tillbaka utav någonting, man får extremt mycket respekt för en sån här person. Jag tänker, den här personen, han gör allting gott bara för Allah Azza wa Jals skull. Han vill inte ha någonting från mig. Han hjälper mig med det här, han hjälper mig med det här, han hjälper mig med det här, och han ber aldrig om någonting tillbaka. Man får direkt respekt för personen. Men i enlighet med hur mycket en person ständigt ber en om olika saker, desto mindre ärad blir personen. Och det känner ni säkert till. Om det är en person som ständigt ber andra om saker, så faller den i status i enlighet med hur mycket man frågar andra personer om saker. Och det här är någonting som jag kommer ihåg att även Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah har nämnt. att man faller i status hos människor, i människors ögon, i enlighet med hur mycket man söker ifrån dem. Så när man har den här kunskapen, så om man vet hur fattiga människor är, om man ständigt försöker vända sig till andra människor och tro att man ska kunna få saker och ting från dem, men man vet att de inte kan ge någonting gott förutom med Allahs vilja, så man förstår hur fattiga de här människorna egentligen är, att de inte kan göra någonting förutom med Allahs vilja, och man samtidigt vet hur mycket gott som finns hos Allah, så kommer ens hjärta tas ifrån människor och ständigt vända sig istället till Allah Azza wa Jalla. Författaren nämner efter det en väldigt vacker hadith. Han nämner bara en del av hadithen, men när Sheikh Abdul Razak förklarar den här boken, så nämnde han hela hadithen. Det är att en person kommer till profeten sallallahu alaihi wasallam och sa: ge mig ett kort råd. Så säger profeten sallallahu alaihi wasallam tre stycken saker till honom. Han säger: idha qumta ila salah fa salli salata muwadda. Att när du ställer dig upp för att be, så be som om det är din sista bön du kommer att be. Det här rådet är otroligt viktigt för ens bön. Tänk er själv att nu vi ska be våra maghribbön. Om någon skulle säga till en: komma in här och ha ett vapen med sig, och säga: du får be din sista bön. Efter salat al-maghrib så blir du avrättad. Efter salat al-maghrib så är din avrättning. Eller vissa människor sitter i dödsceller, som ni vet, så här, avrättningsceller. Tänk er att man får be en sista bön, din avskedsbön till Allah Azza wa Jalla. Hur kommer ens hjärta vara på plats? Kommer inte vara så att man kommer vilja be om massa grejer? Be Allah Azza wa Jalla om paradiset, att skydda en från helvetet, att man kan få, man ber om att man ska få underlättat i graven och så vidare. Så profeten sallallahu alaihi wasallam sa att när du ber, så be som din avskedsbön. Och en person vet faktiskt inte. Man vet inte hur, när det kommer bli en sista bön. Någon bön vet vi att det kommer vara. Någon gång var en död. När vi kommer dö, det är redan nedskrivet. Det kommer vara en fajr, det kommer vara en dhuhr, det kommer vara en asr eller maghrib eller isha. Så kommer vara vår sista bön. Vilken dag det är, det vet vi inte. Men det kommer vara en dag då vi kommer be vår sista bön. Som, och ibland så kan det vara så att vi inte vet om det innan. Då vi ber en bön, och så vet vi inte att vi kommer dö till nästa bön. Och så vidare. Sheikh Abdul Razak berättade att han hade fått höra en historia om en person. Som hade, de hade gått iväg efter vanliga bönen och bett janazabönen. Okej? Okay? I muslimska länder vid janazabönen så brukar det vara så att de har redan ett färdigt hål. Och så har de vissa andra hål som är färdiga också. De har grävt vissa, så det inte är så här, varje gång en person dör så gräver de ett nytt hål. Utan det finns färdiga hål, för folk dör ofta, så de begraver dem där. Så de gick till janazabönen och begravde en person. Så såg de en grav, så tittade personen som var med honom. De var två personer tillsammans. Tittade han och sa: kolla den här graven. Tänkte att få ligga i just den här graven. Det ser ändå vackert ut att man ska kunna bli begraven i en grav. Så gick de därifrån och personen dog och blev begravd precis i den där graven. Subhanallah. Han berättade att han hade hört den från en person som han förlitade sig på, som han har tillit till. Hade berättat om den här grejen. Att man kan inte veta. Personen var med, bad janazabön och sa: subhanallah, titta på en grav. Så bara, vem är det som kommer ligga där? Så dör personen och blir begravd precis i den där graven. Allahu musta'an. Sen säger profetsasaren vidare. Och det här, den här första grejen, är som en påminnelse för hur vi ska be våran bön. Andra är en påminnelse om hur vi ska tänka på vad vi säger. Profeten sallallahu alaihi wasallam säger efter det: wa iyyaka tatakallam bima yu'tadhar min. Akta dig för att säga saker och ting som du behöver be om ursäkt för. Och det här är en grym grej också. Ni vet själv, ibland så säger man saker, man håller på att prata om andra personer. Och man ska inte baktala personer, men det kan hända. Må Allah azza wa jalla skydda oss alla från riba. Man säger olika saker, man tar upp olika grejer, man pratar med en person direkt. Och vad är det kommer leda till efter? Jag menar inte så här. Jag menar inte, när jag sa till dig, jag menar inte så här. Egentligen så tänkte jag så här. Och så vidare. Därför har vissa utav Salaf sagt att al-kalima, innan du har uttalat den, alltså saker och ting du säger, innan du har uttalat det så är det du som styr den. Efter du har uttalat det så är det den som styr dig. Vad är det här betyder? En person babblar och babblar och babblar och säger massa saker, och den här personen är si, den här personen är så, eller man pratar med en annan person och det borde vara så här eller si eller så. Efter det så måste man börja ta tillbaka. Nej, jag menar inte så. Egentligen jag tänkte säga så här. Nej, det var inte så här. Men innan man har sagt någonting, då är det man själv som styr den här saken. Man kan säga eller inte säga det. Så det är en påminnelse att man ska tänka på vad man säger innan man säger själva saken. Och efter det så säger profeten sallallahu alaihi wa sallam det som är kopplat till dagens lektion. Wajma il-ya'sa mimma fi aydin nas. Och övertyga dig själv om att du inte är något behov utav det som finns i människors händer. Alltså du är inte behov av att tigga från någon. Du är inte behov utav andra människor. Var verkligen övertygad om den här grejen. Kolla profeten sallallahu alaihi wa sallam när han säger någonting. Det är små enstaka ord, meningar, men det har otroligt mycket betydelse. När du ska be, så be som din sista bön. Akta dig för att säga saker och ting du behöver ursäkta dig för. Var övertygad om att du inte är i behov av det som finns i människors händer. Det är små enstaka meningar, men som skulle kunna förklaras med en hel bok. För att det är så viktiga saker som profeten sallallahu alaihi wasallam sa. Och det är det man brukade säga, att han hade jawami al-kalim. Att profeten sallallahu alaihi wasallam kunde säga små saker som hade väldigt mycket betydelse. Titta till exempel boken Arba'in al-Nawawi. Det är en bok som Imam al-Nawawi har skrivit. Där han har samlat ihop 42 hadither som är kortfattade men som har en stor betydelse. Och Imam ibn Rajab rahimahullah, han lade till 8 korta hadither också som har en stor betydelse till det. Och sen förklarade han haditherna. Ni vet Arba'in al-Nawawi, och man kan ha den i fickan som en liten sån här bok som man memorerar. Bara en liten, liten bok. Ja, när Imam ibn Rajab rahimahullah förklarade den här boken, så gjorde han det som har tryckts i 2 volymer idag, eller en stor volym som är kanske 600-700 sidor. Att profeten sallallahu alaihi wasallam säger enstaka saker, men det har en väldigt djup betydelse. Och det här är någonting som är, det är väldigt svårt att kunna prata på det här sättet. Men det var någonting som profeten sallallahu alaihi wasallam fick. Och efter honom så ser man utav många utav salaf också, deras uttalanden är också ofta väldigt korta och kraftfulla. Men ju längre och senare människor kommer, desto mer måste de prata. Och desto mer måste de förklara för att folk ska förstå. Men om man ser på hadither, eller man ser på uttalanden från salaf, så är de oftast väldigt korta och kraftfulla och har väldigt djup betydelse. Författaren säger sen om det här rådet som profeten sallallahu alaihi wasallam sa: فَمَا أَنْفَ هَذِهِ الْوَصِيَ وَأَحْلَاهَ. Hur nyttigt är inte det här rådet som profeten sallallahu alaihi wasallam gav, och hur sött är inte det här rådet? Alltså det har verkligen sötma, det som profeten sallallahu alaihi wasallam sa, och det är någonting vi alla är i behov utav att tänka på. Författaren säger senare att فَمَتَا عَزَمَ عَلَى قَطْ عَمَلِهِ عَنِ النَّاسِ وَقَطَى إِسْتِشْرَافِ قَلْبِهِ وَسُؤَالِهِ لَهُمْ حَصَلَتْ لَهُ الْعِفَّةُ التَّامَ وَالْغِنَاءَ التَّامَ. Att så fort en person verkligen avbryter allt som finns i hans hjärta, att han är i behov utav människor, och att han tar bort allting, att han ständigt söker efter det de har och vill få deras saker, så kommer han att få en total iffa, en riktig kyskhet och en riktig rikedom i sitt hjärta. Men när han känner av att han är i behov av det som finns i deras händer, och han ständigt vänder sig till dem gång efter gång, så kommer han ständigt vara i behov utav dem. Och han kommer vara förnedrad till dem, inför dem, och han kommer vara underkastad till dem. Och det här är den sanna förlusten en person kan ha. Att man ska förnedra sig och underkasta sig till andra människor. Och han säger: وَمَنْ أَيَّسَ مِنْ شَيْءٍ إِسْتَغْنَى عَنْهُ. Den som känner att han inte kommer kunna uppnå någonting från en person, kommer känna att han inte är behov av den saken. Om man känner att jag inte är behov av de sakerna, eller jag tror inte jag kommer kunna få den här och den här saken från den här personen. Då kommer man känna att jag inte behov av den grejen längre. Jag tror inte jag kommer få den saken, kallas jag inte behov av den. Och det här är det tillvägagångssättet man ska ha. Man ska inte känna att jag vill ha den här och den här grejen. Då kommer man senare känna av att man inte är behov av det som man, de här människorna har. Och författaren säger att när man har det på det här sättet, då kommer man få en sann frihet. I Sverige pratar man mycket om frihet, eller hur? Man säger att man ska ha frihet och man ska ha frihet och så vidare. Men folk i Sverige har istället många gånger blivit riktiga slavar och tjänare. Slavar till varandra och tjänare utav olika dunja saker. Man har blivit som slavar till banker. Man är alltid i behov av banker. Folk idag, alla vill ha bostadsrätter typ av svenskarna. Man ska ha bostadsrätter vilket kostar flera miljoner. Så man är i behov av banker. Man ska köpa bil på avbetalning. Man ska köpa på det här på avbetalning. Så blir man som slavar istället utav banker och liknande. Eller att man ständigt är i behov av olika saker som andra människor har. Så det människor snackar om att de har riktig frihet och så vidare, det stämmer inte. Utan istället har många människor här blivit riktiga tjänare och riktiga slavar på grund av dunja. Man ser många människors handla i Sverige idag. När de börjar få en egen ekonomi som de börjar styra över, innan så var det deras föräldrar som gjorde. När de får en egen ekonomi, det är när de blir ungefär 18 år gamla. Det är då de får ta hand om sin egen ekonomi. Då börjar man ta CSN-lån. Och då pluggar folk 4 år, 5 år och så vidare. Så de skaffar sig 200-400 000 kronor i CSN-lån. Det är så man påbörjar sitt liv. Och sen ska man köpa en lägenhet. Kostar det 2-3 miljoner. Återigen då har ett ännu ett lån. Så kommer man behöva jobba och amortera och betala av sin ränta fram tills att man blir typ 60 år gammal. Utav alla de lån man har tagit. Så man lever hela sitt liv som man är slav till andra istället. Men som muslim, när man inte känner att man är i behov av de här dunja sakerna, så känner man av en riktig frihet. Att istället för att vara en slav och en tjänare till systemet och till andra människor och till skapelsen, så känner man av att man bara är en tjänare och en slav till skaparen. Till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är den riktiga friheten. För en sann frihet handlar inte om att ha frihet från att man kan få göra vad man vill. Sann frihet är att känna av frihet i sitt hjärta. Av att man vill ha vad andra människor har i sina händer. Det här är riktig frihet. Även om man så skulle sitta i en isoleringscell i ett fängelse. Så känner man av frihet och lugnhet och trygghet. Men en människa som har alla de här dunja grejerna. Man är ständigt behov av andra. Så känner han inte av det här. Utan han blir en riktig slav till det materiella. Och till systemet. Och till andra människor. Må Allah subhanahu wa ta'ala skänka oss de här vackra egenskaperna som sheikhen har gett. Det nämnt idag. Allahumma amin. Och gör oss alla till folk som är kyska och inte i behov av vad andra människor har. Eller att vi ska bli tiggande människor eller liknande. Utan att vi ska vara ärade muslimer som endast fäster våra hjärtan vid Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.